Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is...
Hallå, 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 hallå.
Hallå, 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 hallå och välkomna till NHL-podcasten med hallåmannen Jonathan Onskan Ekeliv som ni hörde där i Stockholm. Och mig då, Per Bjurman, som vanligt i New York City. Det är dags för vårt 262 avsnitt, är det va?
Jajamän, 262.
262, tänk vad vi har pratat mycket strunt genom åren. Hur länge vi har hållit på.
Har vi blivit klokare eller har vi blivit dummare? Jag vet inte.
Förmodligen både och.
Både och kanske, ja faktiskt.
Ja, och det är lite speciellt idag. Vi är lite krassliga båda två. Jag, dels var jag ute igår. Här har vi öppna kort.
Ja, precis. Du passar på en ledig kväll.
Ja, jag hade en ledig kväll och hade en trevligt ute på byn. Men när jag har vaknat nu så känner jag också att jag är på väg att bli förkyld. Som så många så här i mitten av november. Och du är också lite förkyld, eller hur?
Ja, jag hade en rejäl upper body här tidigare i veckan. Det var helt igenklogat i halsen faktiskt.
Ja.
Men nu har det domnat bort där. För jag har bara proppat ner en massa halstabletter här inför inspelningen. Så att jag ska kunna snacka liksom. Så just nu känns det helt okej ändå faktiskt.
Ja, vad bra. Men då vet ni ifall ni tycker att det är lite mycket basröster och skrovligt och så. Så finns det naturliga förklaringar till det.
Ja. Ja,
ja. Och nu har vi mycket att prata om. Vi kan väl bara i förbigående ta. Vi har inte hunnit spela in sen ni hade Tampa och Buffalo på besök i Globen. Mm. Och bara helt kort så var väl det känns som det var de bästa matcher som har spelats där borta. Att det mest succéartade, att det var mest drag och bäst hockey och så.
Ja, men jag tyckte ändå var bra matcher. Just det här faktum att det inte var premiär utan att det var mitt i säsongen och båda lagen hade något att spela för och hade en story bakom sig som de kom in till de här matcherna med. Så att, jag tyckte det var ju fullsatt i båda matcherna. Bra drag. De hade till och med en liten egen Tampa-bar nere vid Tele2 efter matchen där. Cigar City-öl, det vill säga lokal Tampa-bärs liksom. Så det var ju häftigt att träffa på lite jänkare där.
Ja, det var amerikaner som hade åkt över alltså.
Jajamän. Från både Florida och från uppifrån Upstate New York. Så jag tyckte det var en trevlig upplevelse. Och två Tampa segrar också, vilket jag var väldigt nöjd med förstås.
Ja, de spelar ju bra där. Det kändes som att de kanske vände rent av på säsongen åt sig själva där, Tampa.
Ja.
Vilket ju möjligen då också bekräftades nu när de kom hem och krossade Rangers igår.
Ja, precis. Exakt. Nio mål gjorde de. Nio mål.
Ja, avstannande. Det finns ju ett gentleman's agreement i NHL att när man har gjort nio så slutar man ju mål. För det är förnedrande att ju fler. Men det hade de ju lätt kunnat göra.
Ja, publiken i hela tredje perioden skrek "We want ten! We want ten!" Men det, nej, det såg Tampa till att så någon måtta får det vara liksom. Och då, istället var det faktiskt Rangers som vann sista perioden med 2-1.
De är ju noga med sånt där Tampa att det skulle gå rätt till, annars är ingen bekränkt.
Nej, det
är ju kränkta själva så lätt.
Återkommande story genom åren.
Ja.
Det är ju faktiskt så. När Ovechkin går och släpper klubban på mittlinjen för att den är för het att hålla i. Aj, 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 jag gör för mycket mål på Tampa. Då var det kränkt i västra Florida kan jag säga.
Ja, så har det varit, ja. Men nu har vi, det var så länge sedan de här matcherna var så att vi har liksom inget... det känns inaktuellt att prata om det.
Ja, precis. Vi får gå vidare från det. Det har hänt så mycket mer sedan dess också som vi vill greppa tag i.
Ja, jag vet inte vart vi ska börja i förändra, men det är väl ganska lätt att börja med Don Cherry då. Som vi har sett det sista av.
Ja, precis. Det beskedet kom ju här för ett par dagar sedan och det hände väl förra helgen helt enkelt att han i sitt coaches corner, som så många gånger förr egentligen, gick för långt och yttrade sig på ett sätt som man inte förväntas göra och inte ska göra när man sitter som hockeyexpert i ett sånt forum och börjar prata politik och prata, uttala sig rasistiskt dessutom.
Ja, det var ju åtminstone främlingsfientligt anstruket det han pratade om, kan man ju säga. Jag är ju så konstig och gammalmodig så jag inte tycker nödvändigtvis att alla som inte tycker som jag eller har andra värderingar ska få sparken hela tiden. Och att man ska få ha, vi har ju yttrandefrihet även i Kanada. Men Det är ju så, Rogers som äger Sportsnet, det är ju ett privat företag och det är inte så, det är förståeligt att de inte vill ha en gammal argsint reaktionär som står och skriker åt tittarna. Och det är som, vi kommer inte att sakna Don Cherry. Han har ju varit i 20 år har han ju bara varit en tröttsam provokatör, tycker jag.
Ja, precis. Han har ju alltså jobbat i nästan 40 år där. Åt CBC och Hockey Night in Canada och är ju en institution i kanadensisk hockey och kanske hockeyvärlden i stort, för alla som kollar på hockey har ju sett de där konstiga kostymerna genom åren och hört hans utspel, och det mot Sverige har ju, han har ju alltid varit så extremt pro Kanada och liksom mot inte minst svenskar och europeer och alla andra nationer i princip överhuvudtaget.
Ja.
Han har ju varit med och liksom elda på Chicken Swedes och kallade, när han själv var NHL-trädare och hade Hardy Åström som målvakt, så kallade jag honom för The Swedish Civ.
Mm.
Det svenska sålet.
Ja.
Och när, jag kommer ihåg, han var ju, det var ju väldigt kontroversiellt när det blev obligatoriskt med visir, och han sa att nej, visir, varför ska det vara obligatoriskt? Det är liksom, nordamerikaner behöver inte sånt, det är bara för fransk-kanadensare och för svenskar och europeer.
Ja, han har ju varit väldigt anti-fransk-kanadensare. Det är ju väldigt känsligt i Kanada.
Precis. Konsekvent ofta sagt Patrick Roy istället för Patrick Roy till exempel. För han vill inte ta liksom fransk-kanadensiska ord i sin mun.
Nej, det är en fåntratt är det ju, tycker jag. Och bortsett från att, ja, det har ju såklart varit det allvarligaste, det här med de här främlingsfientliga tendenserna och ja, allmänt reaktionära framhållning, men det, hockeymässigt har han ju inte heller bidragit med något på 30 år, han, eller 20 år. Han känns ju som att han har liksom ingenting intressant att säga om samtida hockey.
Nej, precis.
Det är bara gamla liksom floskler om manlighet och skit liksom.
Ja, det var ju ute redan på 90-talet när han skulle liksom iscensätta sina 70-tals värderingar ungefär i praktiken, när han hade ett eget juniorlag i OHL där, Mississauga. Och nej, inga svenskar, inga europeer, ingenting annat, bara knappt några amerikaner. Det ska vara kanadensare liksom.
Mm.
Och de tog 16 segrar på 3 säsonger. Ja. Gick aldrig till slutspel.
Ja, han kommer säkert tillbaka i någon form. Det finns plattformar för konservativa i Kanada också. Men vi får sörja att vi inte får se honom i Hockey Night in Canada. Frågan är vem får se istället. Det har ju pratats en del om att det kanske Brian Burke som ersätter honom i Coach's Corner.
Ja.
Och det vore väl, då får vi in en, då får vi den ändå månghövdade publik som finns där uppe, som vill ha den här old school och lite buttra attityden i det där programmet. Då får de det utan det andra tramset.
Nej, precis. Ja, jag kan köpa att det skulle vara kul att lyssna på Brian Burke. Jag håller ju inte ofta med honom heller, men han har ändå lite substans i det han säger, och han fokuserar ju på hockeyn.
Ja.
Och är ju ändå underhållande.
Det kan inte bara vara så i världen, Jonathan, att bara de som man håller med vill man lyssna på. Det blir inte bra.
Nej, precis. Nej, men han är ju en provokatör på ett mer...
Prokovatör?
Prokovatör, ja. Det är bra. Det gillar jag.
Ja, vi behöver fler prokovatör.
Ja, tack. NHL-podden.
Ja. Ja, skitsamma. Det där är ju ganska ovidkommande ändå för de flesta av våra lyssnare som inte ser på Hockey Night in Canada. Så nej, vi skiter.
Men vi kan säga det bara som sagt. Stor grej i Kanada, och 2004, alltså, i och med att han, jag kallar honom för en institution i hockeyvärlden, alltså 2004, så blev han faktiskt framröstad i en jättestor omröstning som CBC hade till den 7:e mest populära kanadensaren genom tiderna.
Wow, ja.
Men nu har det gått... 15-20 år till sedan dess, och han har blivit ännu mer liksom tappat det, så att han är 85 år liksom. Det var på tiden.
Ja, det var på tiden. Du, ska vi börja med i övrigt då, lite positiva saker, eller roliga saker. Vi såg igår när Edmonton spelat, de har ju två rätt bra spelare där, ett radarpar av Guds nåde.
Ja, Connor McDavid och Leon Draisaitl, som ju har faktiskt sprungit iväg lite från David Pastrnak och Brad Marchand, bland annat i poängliga nu. De leder ganska klart. Draisaitl är redan över 40 poäng. 41 poäng nu. Och McDavid på 37 poäng på 20-talet matcher. Och McDavid gjorde alltså 3 plus 3 mot Colorado. 3 plus 3. Ja. Och Draisaitl hade 5 poäng. Så att,
5 assist. Var det
5 assist, ja.
Ja. Jag vet inte när vi senast... Ja, det är ju de i Boston då som är rada på samma sätt. Men de är ju mer utpräglat de två bara.
Ja, just det. Draisaitl och McDavid, ja.
Ja.
Ja, precis. Ja, jag tycker man måste liksom... För det jag ville fastna för lite grann, för redan innan den här matchen så hade jag bestämt mig för att vi skulle prata lite om Draisaitl, för att Nu måste man ändå ge honom att han, att man får kalla McDavid och han för two-headed monster, precis som Crosby och Malkin.
Ja.
Att inte Dreisaitl bara lever på McDavid, som det har ändå hetat lite grann, tycker jag, under ganska lång tid. Jag menar, vi har en tysk som leder NHLs poängliga och ändå är det nästan ingen som pratar om honom. Men han är ju på en yppersta elitnivå de senaste 100 matcherna. Han har gjort 65 mål.
Ja.
Det är, jag kommer ihåg, det var ju kritik till exempel när han skrev sitt kontrakt 2017. 8,5 miljoner. Det kändes jättehögt då, tyckte många. Man fick Edmonton, Peter Chiarelli. Av alla dåliga saker han hade gjort så räknas det som en grej också. Varför skriver du så högt kontrakt med Dreisaitl? Det var då det högsta andra kontraktet i ligan, alltså efter sitt rookieavtal. Det var bara McDavid, Crosby, Ovi och Malkin som hade fått ett högre andra kontrakt i NHL till det datumet. Men kollar vi nu, 8,5 miljoner för en av ligans bästa spelare som faktiskt Dreisaitl är ju inte mycket sett till att Mitch Marner fick nästan 11 miljoner på sitt andra kontrakt. Rantanen är 9,5 och så vidare. Så att det är ju en bargain att de sitter med Dreisaitl på det kontraktet.
Ja. Kan vi slå fast att han är bästa tysken genom tiderna? Den bästa tyske hockeyspelaren genom tiderna, det är han.
Det kan vi definitivt säga.
Med marginal också. Jag tog upp här alla tiders poängliga i NHL för tyskar. Det är 31 stycken som har spelat i alla fall genom åren. Och nej, det är inga andra namn som precis som står ut direkt.
Uwe Krupp, Marco Sturm.
Marco Sturm är ju etta. Han spelade 938 matcher. Men Dreisaitl är redan trea på alla tiders lista efter bara 372 matcher. Ja. Jochen Hecht är före honom också.
Just det, Jochen Hecht, ja. Mm.
Dennis Seidenberg.
Ja, men det har jag funnits nu. Christian Ehrhoff var ju bra under sin peak, backen.
Ja, det var han. Ja, det var han. Han är fyra, han. Mm. Ehrhoff.
Ehrhoff.
Kan du något tyska då? Du
som Leon Dreisaitl, aus der Köln. Nej, jag ska inte. Jag har chansat totalt, jag har ingen aning vad jag säger.
Det där var värdelöst. Ja. Det var ju otroligt mycket sämre.
Det är bättre danska på norsk, för norsk är ju det som jag hanterar så det...
Ja. Ja, nu håller jag på att spåra ur här.
Ja. Men jag tycker det är häftigt med Dreisaitl att han är ändå tysk, leder NHLs poängliga. Så hans farsa, han kommer ju verkligen från en hockeybakgrund trots allt, även om han är tysk och man inte förknippar Tyskland med hockey. Men hans farsa, Peter Dreisaitl, är ju, ja, han spelade ju oräkneliga antal VM-turneringar för Västtyskland och sedermera Tyskland, OS-turneringar och allt vad det var ju en bärande spelare för det landslaget i deras linda liksom.
Mm.
Så han är verkligen uppväxt med hockey och kommer från Köln som faktiskt är hockeystaden, om det finns en hockeystad i Tyskland. Jag kommer ihåg att jag skrev ett dokument i NHL-bibeln om Dreisaitl för 2-3 år sedan och läste på lite om hans historia då liksom, att han flyttade då till Kanada för att spela i WHL som junior i typ 16-17 års åldern. Och han hamnade då i Prince Albert i Saskatchewan. Alltså där snackar vi avlägset. Ja. Snacka om skillnad att hamna där helt plötsligt. Mitt uppe i skogen. Tänker Winnipeg fast mindre, kallare. Längre norrut, ännu mer avlägset liksom.
Ute i skogen.
Ja. Och där bodde han hemma hos Carol Ring, tror hon heter. Som liksom i massor av år, i decennier har haft hockeyspelare som har fått vara inneboende hos henne. Bland annat Mike Modano. Men hon hävdar då att ingen har varit så nördig, så extremt hockeyfokuserad som Dreisaitl alltså. För han var ju så frälst då när han kom dit, inte fått se hockey liksom på primetime under hela sin uppväxt. Det var ju bara på nätterna då hemma i Tyskland, precis som för oss här i Sverige. Han kunde sitta varje kväll, snodde tvn där från henne och bara kolla på NHL, varenda match. Studerade spel, hade Pavel Datsyuk som favorit, kolla, liksom satt 2 decimeter från tv-skärmen och studerade hur han gjorde och så vidare. Extrem hockeynörd. Och jag vet nu att jag läst sista åren, han har ju blivit en jättebra målskytt. Tidigare var han ju mer känd som liksom framspelare. Men han har gjort väldigt mycket mål nu också. Att han har övat på sitt skott jättemycket. Inte bara genom att stå och skjuta puckar i krysset för sig själv. Utan också liksom vill ha lagkamrater som stör honom. Och att han ska vara felvänd. Och, ja, sådär. Han är riktigt student of the game, Dreisaitl. Så det är ingen tillfällighet att han har fått den här utväxlingen. Som har blivit ännu mer tydlig sista året bara.
Mm. Och det är han och McDavid som anledningen till att Edmonton är där de är nu. Nu är det först nästa vecka vi ska slå fast att tabellen är som den är. Det är då det är Thanksgiving.
Ja, precis. Då kommer, det är min favorithelg nästan på året. Eller i alla fall mest utmärkande när jag brukar slå fast saker. Mm.
Ja, men redan nu så börjar det väl kännas som att Edmonton faktiskt är mycket bättre än vad vi hade föreställt oss på förhand. Och det handlar om de här två i så oerhört hög utsträckning.
Ja, precis. För visst, tippet har fått i ordning på liksom defensiven och lagspelets största allmänhet och tron i gruppen. Men framförallt handlar det om två spelare som bär laget i allra högsta grad. De har gjort över 70% av målen i den här krossen mot Colorado går när det är 3 plus 3 av McDavid. De är inblandade i varenda mål. Det är de som gör allt. Så att det är de två som är Edmonton Oilers.
Ja, nu leder de Pacific med viss marginal. Alltså, de har 4 poäng ner till 2 Arizona och 3 Vancouver. Det är en ganska udda Pacific-tabell just nu. Eller ja, oväntad.
Inte som vi hade förväntat oss att San Jose skulle ha problem och att Vegas till och med skulle ha problem också.
Nej, vi kommer till det. Vi kommer till det.
Upp och ner. Mm.
Ja, men kul såklart. Det är kul när det blir tvärt emot vad man tror.
Ja, det gillar man ju. Det gillar man ju. Och man vet ju att det blir så också. Vi vet ju redan när vi sitter och spekulerar inför säsongen att vi kommer inte ha rätt. För det är, NHL är kanske det mest oförutsägbara liksom proffsligan vi har.
Ja.
All sport inrätt.
Ja, det är det nog. Kanske det. Jag har inte koll på alla australiensiska rugbyligor och sånt.
Nej, visserligen inte jag heller, men det känns som det i alla fall.
Skulle inte förvåna om du har.
Okej, nej, det kan jag säga att det har jag inte.
Ja, nej, men tysk vår i NHL, tack vare Dreisaitl. Vi applåderar honom.
Jag applåderar. Bra Dreisaitl.
Ja, sen har ju då signaturen Darth Målmedveten på Twitter krävt att vi nämner Nathan MacKinnon också.
Under hot nästan.
Ja, nästan. Det kändes lite hotfullt. Nu gör ni det, eller så händer det något obehagligt.
Heter man Darth Målmedveten så blir man inte kaxig liksom. Det är ju bara att följa order.
Ja, när jag svarade att du har ju redan sagt allt här, då svarade han: innan någon startar The Church of Nathan MacKinnon i Denver kommer ingen att kunna säga för mycket om honom.
Nej.
Nej, men det är ju som han påpekade där då. De har ju väldigt mycket skador i Colorado. Framförallt är ju hans två kedjekamrater, Gabriel Landeskog och Mikko Rantanen, är ju skadade sedan länge nu. Och MacKinnon gör allt själv, faktiskt.
Ja.
Han har ju varit helt enorm här på slutet.
Ja, det har han varit. Jag tycker faktiskt att han har varit hela säsongen. Det har varit extra mycket på slutet när han haft matcher med 2 plus 2 och sådär. Men det tog ju faktiskt, det var först i 14:e matchen tror jag, som han inte gjorde poäng i en match den här säsongen. Mm. Så han är ju extremt jämn också.
Avlossar fruktansvärt många skott. Det vet jag som har honom i fantasy.
Ja, exakt. Mm.
Det är bara Ovechkin som skjuter mer.
Precis, och jag vet ju det sen förra året. Då hade jag han och vann hela fantasy. Mycket tack vare MacKinnon.
Ja.
Alltså, ja. Jag tycker att vi har sagt ganska mycket om MacKinnon. Kanske inte nu i höst faktiskt, men jag menar under hela våren. Jag kommer ihåg att jag nästan lyfte upp honom på McDavid-nivå. Inte på den nivån, men jag liksom pratade om att ja, Crosby håller jag fortfarande väldigt, väldigt högt också. Att McDavid 1, Crosby 2, och så sa jag MacKinnon 3.
Mm.
Det finns fler man skulle kunna nämna kanske i sammanhanget, men jag tycker att han är där uppe bland topp 3 i världen. Liksom.
Det är han ju absolut. Han är en superstar, varken mer eller mindre.
Och,
som Darth säger, han är komplett på samma vis som sin bästa kompis Sidney Crosby. De kommer ju från samma håla uppe där i
Nova Scotia.
Ja, det är ju det liksom. Han är ett fruktansvärt offensivt hot hela tiden, men gör ju allt annat också liksom.
Just det här att han driver ju spelet verkligen själv, för han är ju inte beroende av att ha Landeskog och Rantanen vid sin sida. Han kan ha J.T. Compher eller Matt Carrier till och med. Liksom.
Ja.
Och det är ändå så fortsätter han att producera och vara extremt effektiv och driva spel just.
Ja, en stor favorit, Nathan MacKinnon. Och som vi sa flera gånger i fjol, alltså det är ju något sådär underligt, som att det var ju när Matt Duchene försvann som han blommade ut på riktigt. Och den blomningen pågår ju fortfarande. Blomningen
med Nathan MacKinnon, va? Från Nova Scotia.
Låter jag verkligen?
Nej, inte riktigt så faktiskt. Det var 2 plus. Nej, men det är helt rätt faktiskt. För det var ju efter det som han tog fart. Det är lite konstigt att komma ihåg nu att det dröjde en 3-4 NHL-säsongen innan MacKinnon. Alltså fram till dess så hade han ju underpresterat sett till förväntningarna. Han var ju inte en bust på något sätt, men han var ju inte... Nej, han lyckades ju aldrig peta Duchene från första centerspotten i Colorado fram till dess. Men när han försvann och han blev solklar nummer 1, då kom lyftet liksom.
Han klev ur skuggan och liksom gjorde, jag vet inte, man kan säga att han gjorde Colorado till sitt lag, för Landeskog och Rantanen är ju betydelsefulla profiler där också, men en superstar har han blivit.
Ja, ja.
Apropå superstars så var jag igår då, det här är vi spelar in på fredag, eller i förrgår, i onsdag, så var jag faktiskt i Philadelphia, gjorde en liten roadtrip ner till The City of Brotherly Love.
Just det. Mm.
Och där såg jag då stormatchen, toppmatchen mellan Flyers och Washington Capitals. Mm. Och den var målsnål, det var ju bara 1-1 och sen avgjordes på straffar till slut. Men det var en kanon med andra halvan av den matchen och framförallt tredje perioden var fruktansvärt bra. Antagligen det bästa hockey jag sett i år.
Oj då, det är stora ord.
Nej, det är så jävla stora ord är det väl inte när man var i mitten av november.
Nej, exakt. Och du har mest suttit på garden, där kanske inte har sett bästa hockeyn visserligen.
Nej, de är två storartade lag och Ovechkin var det jag tänkte då på som superstar för att koppla ihop det där.
Ja.
Och det tål att understrykas tycker jag att Washington är fruktansvärt bra just nu. Alla är så vana vid det så man tänker inte så mycket på det, men de håller extremt hög klass just nu.
Alltså de har väl poäng i 13 raka matcher?
Ja, tror jag. Har de.
Precis, så de har ju seglat upp, de leder väl hela NHL helt enkelt. De leder inte bara sin division och sin konferens utan de har tagit mest poäng hittills i hela ligan. Faktiskt. Ja,
och de är lite annorlunda för under många av de här åren. Det är inte första gången precis de är bra i grundserien. Men det har ju varit väldigt mycket Ovi då. Och han är ju superbra nu också. Men det känns som att de är mycket mer mångsidigt lag nu för tiden.
Ja, precis. En sån som Jakub Vrana har ju tagit nästa steg nu också måste man ändå säga. 17 poäng hittills på 20 matcher är ju riktigt bra. Hattrick för ett tag sedan och liksom Bäckström och Kuznetsov och det är Oshie och det är Lars Eller är en av ligans bästa tredjecenter. Han glömmer man bort, men han är ju fantastisk lyx att ha honom så långt ner i hierarkin.
Och Leipzig var det som gjorde mål där.
Ja.
I den matchen. Och ja, men vi pratade med Beckes efteråt också. Han var framförallt nöjd med att han tyckte att de spelar riktigt bra laghockey då. Att de är ett riktigt lag där alla har tagit sina roller och är nöjda och de har otroligt bra go i laget som han uttryckte det. Det märks ju.
Ja, verkligen precis. Och det var lite som vi sa inför säsongen när vi pratade Washington. Har jag för mig i alla fall, eller så sa vi någon vecka in. Jag kommer ihåg att vi sa det någon gång under hösten i alla fall att det är ändå positivt till de här värvningarna de gjorde. Det låter inte så sexigt med Leipzig eller Garnet Hathaway eller sådär.
Någon som har kommit eller Godas. Så gjorde comeback i Wells Fargo och fick en standing ovation av sina gamla fans. Det är bara i Philadelphia den typen av spelare får en standing ovation.
Ja, precis. Så är det faktiskt. Men det är ju just det att de har väldigt tydlig rollfördelning i hela laget. Hierarkin i deras lag är gjuten och alla köper det. För just apropå Godas så såg jag att han ett citat av honom där han sa, han har visserligen bara spelat i Philadelphia tidigare, lite olika versioner av Philadelphia kanske visserligen i och med att han var där i några år, men också i Tampa. Och han sa att det här Washington-bygget som han är en del av nu under hösten är det absolut tveklöst bästa lag han har spelat i. Och det absolut roligaste laget han har spelat i, den bästa stämningen, folk är kompisar med varann. Allihop är liksom polare. Mm. Och de har kul, de alla litar på varann, de har fullt förtroende för spelsystemet. Han har inte varit med om det tidigare, att det har varit, sån, att det har liksom varit så gällat så bra.
Nej.
Nej,
jag kan tänka mig det. Och mycket hänger ju på att de tror jag att de vann den där Stanley Cup då efter all misär de har gått igenom. Det här har vi nämnt många gånger att de hade exorcism där med sina demoner och är ju helt avslappnade på ett annat vis än vad de var innan dess. De har gjort det de måste göra och nu är det liksom resten av livet är bara gräddsås liksom.
Exakt, och bara en sån sak som Ovechkins uttalande i Toronto här om veckan eller veckorna när han sa att när han läxade upp Toronto lite och sa där att ni spelar lite för mycket som individualister, kolla på oss, vi spelar som ett lag, ska ni kunna vinna Stanley Cup då måste ni sitta ihop som grupp.
När Alex Ovechkin säger det åt ett lag, då är det illa.
Då, det måste man ändå säga, alla fördomar kan ha om Ovechkin, men det är inte den första man förväntar sig ska säga så.
Trots allt. Just för att det där har hänt förut hade man sagt, ja det är slutspelet, säsongen börjar för dem. Men i och med att de har gjort det nu och har en sån harmoni så kan vi slå fast att Washington kommer att vara ett väldigt hot om Stanley Cup-titeln även i vår.
Absolut, de kommer bli livsfarliga och kan absolut vinna hela skiten igen. Så är det ju bara.
Ja.
Jag tycker det är lite ologiskt och en konstig koppling här nu, men att apropå det här och laget för jaget som det verkligen är i Washington nu, att Niklas Bäckströms mållåt, vet du vad det är för något? När han gör mål, han gör inte mål så ofta, men han väl sätter kassar hemma i Washington, då spelas "Here I go again on my own, like a drifter I was born to walk alone."
Ja, Whitesnake, ja. Gamla hårdrockbandet. David Coverdale heter sångaren.
Ja, den kuriosan får du stå för.
Du låter ju lite som Coverdale här, Mr.
Ja, Eckley. Precis. För en timme sedan hade det låtit väldigt bra, tror jag, som innan halstabletterna, vet du. Då hade jag gjort en kanonimitation, tror jag.
Ja, ja. Ja. Det var en parentes.
Ja, det var en parentes. Vi får nästan gå vidare. Det är svårt att göra en segue från den, tror jag.
Ja, men jag måste ju nämna Philadelphia också.
Ja, absolut.
Också,
ja.
Är väldigt bra. Det var väldigt trevligt att komma ner till Wells Fargo, som nu har snoffsats upp ordentligt. Och jag gjorde ju det på mycket dåligt humör genom att berätta att den coolaste jumbotronen hänger inte längre i Amalie Arena i Tampa. Utan det nya monstret de har i Wells Fargo är faktiskt ännu häftigare. Det vill du inte höra.
Nej, nu är jag tyst. Fortsätt. Men
helt sensationellt. Det är liksom en böjd historia som de allra hetaste platt-tv-monstren folk köper. Det var man blev tagen av den. Ja. Men man blir lite tagen av Philadelphia också. Det var återigen Becker som sa efteråt att han märkte tydligt att Vigneault har skolat dem, sa han. Och de har fått en helt annan struktur och mer disciplin.
Mm. Ja, det märks ju på, de har ju, för någon vecka sedan, eller några veckor sedan, där i mitten av oktober i alla fall, så var det lite kris igen och vi pratade om att Carter Hart hade, var en riktig formsvacka. Det var till och med lite löst snack om att han skulle skickas till AHL och att det var kris igen i Philadelphia. Men nu har de faktiskt varit väldigt bra. De har, apropå att ta poäng i många matcher i rad, så är väl de uppe i 7, tror jag.
Ja.
Och Hart har varit jättebra igen och de har haft tuffa matcher. De har vunnit mot Boston borta, de har vunnit mot Toronto borta, de har mött Carolina, Montreal, Washington och ändå tagit poäng. Liksom.
Ja.
Ja, det stämmer verkligen att de har blivit mer kompakta. Liksom.
Mm. Ja, kul tycker jag. Men man vill ha med Flyers i contention.
Ja, det håller jag med om. Jag är bara rent svart på vitt med mina siffror, så kan jag säga att de har till exempel släppt in 6:e minst antal mål hittills. Och när det kommer till underliggande statistik, till exempel chanser från slottet, så ligger de topp 10 också, tror jag. Alltså att släppa till få chanser från farliga områden. Så att snacka om att det har blivit förändring där. För tidigare år har det ju varit hönsgård. Liksom.
Ja, men det är också typiskt Vigneault. Alltså badtofflan, han lyckas ju alltid i början av sina stints där han är. Ja. Första säsongerna brukar alltid vara enormt bra. Ja. Rangers till exempel gick till final hans första år.
Ja, precis. Så det var väl samma med Vancouver, att de gick till, gick de till final eller gick de till, eller vann de President's Trophy? Det var något sånt där, va?
Ja, till slut gick de ju till final med honom också. Ja. Men sen så fort de hade gjort det så var det sämre efteråt. Och det blev det ju för Rangers med.
Blir folk trötta på hans badtofflor?
Ja, han är lite arrogant, människan. Och det, jag tror att det, efter några år så blir det gammalt, liksom, hans stillsamma arrogans. Ja. Nu är det harkligt här. Förlåt. Den matchen då, kommer tillbaka till, den avgjordes ju då först på straffar. Och det är ju verkligen inget ovanligt i år. När jag körde hem igår, bland det bästa med att ha hyrbil är att man får lyssna på Sirius Radio och
ja, just det.
Deras NHL-kanaler. Vadå fan? Förlåt, det här är parodi det här.
Ja, men det, ja.
Och där pratade de igår om något anmärkningsvärt. Det är så att 27% av matcherna hittills har gått till övertid. Och det är en enormt hög siffra. Mycket, mycket högre än det har varit någon gång tidigare.
Okej, de har jag inte sett. Men det är sånt man hör på number 91 där alltså. Det är ingen tillfällighet att de har valt Steven Stamkos nummer på radiokanals plats.
Du tror det är det? Ja, ja, kanske det. Det är ju anmärkningsvärt på fler sätt. Det är väl ett bevis för att det är väldigt jämnt. Mm. Men det gör ju också tabellen lite underlig. Alltså, för att det blir ju inflation i poäng.
Ja, precis.
De där matcherna, det dyker upp det här ologiska med en extra poäng då plötsligt.
Ja.
Och fortsätter det så här, vilket man inte vill. Men då kommer ju de här poängsatserna man har pratat om. Ja, kommer man upp i 98 eller vad det är? Eller hur många poäng man ska ha för?
Ja, 96, 95-96 brukar väl räcka, men ibland är det inte ens det. Ibland krävs det 98.
Ja, men ja, det kommer det att göra om det fortsätter så här. Liksom. Ja. Det kommer att vara för många poäng.
Det är inget lag som förlorar i ordinarie tid, utan alla tar minst en poäng. Liksom.
Ja, ja. Vad fan? Nu trycker vi på paus.
Nu blir det halkningspaus.
Ja, vänta lite.
Ja.
Jag låter som en Tom Waits skiva här som rullar på, som har fastnat i ett hack. Ja, men ja, det där är väl, det var bara en intressant iakttagelse tycker jag, att så många matcher slutar med förlängning.
Ja, precis. Och som du säger, framförallt är det väl ett bevis på att NHL bara blir jämnare och jämnare med tanke på lönetaket, som var tanken från början.
Ja.
Och att man lär sig av varandra också hela tiden, vilka, hur man ska agera, alltså. Många lag blir ju mer lika och lika i spelsätt och i stil och kopierar varandra liksom också.
Ja, det mest samtida nu är ju då att vara stor och fysisk, men kombinera det med den här extrema snabbheten och tekniska finessen som man oftast tar om som modern hockey. Nu är det verkligen både och hos de bästa. Ja, det var ju St. Louis och Boston i final senast. Det säger något i det avseendet.
Ja.
Ja. Ett lag som har varken eller, höll jag på att säga, är ju då Los Angeles Kings. De har ju fastnat i något annat och går ju väldigt dåligt också. Och de har fler problem än bara hockeymässiga, eller hur man ska se det. En av veckans nyheter var ju det här med Kovalchuk då, att han har fått besked att han får träna med laget, men han kommer inte att spela i överskådlig framtid. Ja, man vet inte riktigt vad som har hänt.
Nej, precis. Men det känns som att det här väntade fiaskot fullbordas på något sätt.
Ja, visst är det så.
Det sa vi ju allihopa egentligen redan då, att det är dumdristigt att skriva ett tvåårskontrakt uttaget med honom, men framförallt ett treårskontrakt, att ett lag faktiskt gick med på det, hans villkor där, som LA gjorde, på över 6 miljoner dollar per säsong. Och det är ju ett 35 plus kontrakt också, så det här går inte att köpa ut utan att bli av med kapiten.
Nej.
Man sitter kvar med de där 6,25 tror jag, miljonerna dollarna ändå, även nästa säsong. Så att det är jättesvårt att trada det här kontraktet, och det är jättesvårt att bli av med det på något sätt. Det är ju som Pierre LeBrun sa, det, till och med om en alien skulle komma och plocka upp honom med ett rymdskepp och köra iväg honom till Mars, så kommer LA Kings fortfarande ha 6,25 miljoner dollar i capit kvar liksom.
Ja, ett fiasko faktiskt av Rob Blake.
Precis. Han har ändå gjort över 40 poäng på ungefär 80 matcher totalt över två säsonger nu, men det är ju inte alls i paritet med den lön han har och de krav som LA Kings har på honom, och han är inte tillräckligt bra längre liksom.
Nej, men det var någon som såg honom, de såg honom under OS där i Sydkorea och tyckte att han såg ut som att han fortfarande var samma målskytt som förr, och det kanske han var där, men det var ju ingen NHL-turnering.
Nej, precis, exakt.
Och han är för gammal och för långsam och förtjänade verkligen inte det kontraktet.
Nej, precis. Och han är ju inte liksom... Gör man 40 poäng och spelar i tredje kedjan så är det okej. Men liksom, han är ju en ganska endimensionell spelare. Han ska ju spela i första kedjan med bra lagkamrater för att man ska få ut max av honom. Men det är... nu är jag inte tillräckligt bra på det heller. Och då blir han ju bara... Då blir det så här till och med att de inte ens låter honom spela alls. Utan han får bara träna med laget helt enkelt.
Ja. Ja, ett annat lag som har problem, mycket mer oväntat. Jag sa ju senast förra veckan att jag tror att de är mycket bättre än sitt record. Men sen dess har ju record bara blivit ännu sämre, och det är New Jersey då. Ja. Jag tycker det är den största negativa överraskningen för mig, utan tvekan, är New Jersey.
Ja, precis.
Alltså, jag är mycket mer överraskad av det än att San Jose och Dallas och sådana har gått dåligt.
Ja, det är ju ett statement, men jag håller med om det, att man trodde mycket på det här laget och de kändes pigga och fräscha. Det kändes, målvaktssidan var man lite tveksam till, men liksom backsidan kändes rejält revampad liksom, och forwardsidan inte minst, den potential och den kapacitet det borde besitta.
Ja, de har alltså 2018 års Hart Trophy-vinnare, de har draftettan från 2017 och 2019, och de har pumpat på med Subban och Simmons och
Gusev.
Har några stjärnor. Ja, Gusev.
Ändå KL-poängliga-vinnaren liksom.
Ja, så att de ska ju vara ett topplag. Nästan varje match har det varit sekvensen när man spelar riktigt bra hockey. De har ju bara en otrolig förmåga att ställa till det för sig själva i tredje perioden och tappa ledningar och sånt. De uppträder omoget som lag.
Ja, precis. Det är bara att konstatera. Nu var det ju som senast här mot åtta av alla lag. Så var det samma historia som återupprepades, att de leder inför sista perioden, spelar ganska bra, men så bara kollapsar de och torskar med 4-2. Och så blir det inga poäng.
Ja.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Oh, yeah. Jag tänker envisas med att fortsätta tro på dem faktiskt. Jag tror att är det något lag som kommer och om de bara liksom hittar en rejäl struktur, kanske får en ny coach som kan behandla dem bättre, så kommer New Jersey bli bra. Men det känns ju inte lovande nu. Och sen har de ju det här problemet då. Det håller ju på att segra upp till en av de stora snackisarna nu. Är vad kommer att hända med Taylor Hall? Kommer han att bli Devils egen John Tavares?
Ja, faktiskt, för att det ska man inte underskatta apropå deras framtidsutsikter den här säsongen och över tid, att det mycket väl kan bli så att Taylor Hall inte blir kvar där. Antingen inte ens resten av den här säsongen, men framförallt inte när hans kontrakt går ut då i sommar.
Nej, jag tror det blev sagt nu att det kommer inte att skrivas något kontrakt för en efter säsongen. Mm. Och då är ju frågan vad han ska göra, Shero. Det kan ju bli som det blir för Islanders liksom. Och det vore ju katastrof om han bara går och de får ingenting.
Nej, precis.
Nu har det löst rätt fint för Islanders ändå. Ja. Men det finns inte jättemånga berg trots att ta in och skapa det slags laget som han har gjort. Så, alltså det är ju inte omöjligt då att framöver här att Devils, i synnerhet om det fortsätter gå så här dåligt, att de tradar Taylor Hall.
Ja, precis.
Det skulle vara en blockbuster av Guds nåde.
Det skulle vara en dunder blockbuster, men det är som sagt, som du säger, han kommer inte skriva på den här säsongen och det finns inget som tyder på det ändå, skulle jag säga, när han har Darren Ferris som agent, som ju är lite känd för att dra det till sin yttersta spets i varje förhandling. Det var han som hade Marner nu till exempel. Josh Anderson, sån här lite mindre profilstarka spelare, till och med dem, Andreas Athanasi och sådär, drog han in på i oktober innan de skrev på sina kontrakt. Så att han är den typen som väntar ut jättelänge. Så att jag tror dessutom att hålla lite sugen på att bli UFA. Göra en Tavares i sin prime ålder. Testa UFA-marknaden och se vad det finns för alternativ. Liksom.
Ja, men då är det lika bra att trada honom.
Ja, precis. För det är visst, det löste sig för Islanders ändå. Men normalt sett så har man inte råd att släppa sina franchise-spelare gratis. Utan Nej. Då gäller det att plocka in det man kan få håva in så mycket som möjligt. För att liksom transitionen från en sån förlust ska bli smooth.
Får man se sen hur andra, ja, svängelska ekan där.
Ja, ah, pinsamt. Men, oh.
Han har ju sänkt sitt eget värde dock lite under de här första månaderna. Han har ju verkligen inte varit särskilt bra. Han har 2 mål så far. Mm. Och har inte alls varit den impact-spelare han var 2018 när han vann sin heart. Så, och det är lite konstigt. Det är kontraktsår och han har varit så dålig på att visa upp sig hittills. Det är inte helt lyckat.
Nej, precis. Man brukar ju prata om att ibland att sådana här spekulationer om att man ska lämna kan vara en distraktion. Men vi har sett ganska samtida exempel på där det inte har varit det. Panarin som sätter klubbrekord i poäng för Columbus här om året. Steven Stamkos gjorde ju väldigt bra faktiskt sista år där. Och Tavares gjorde det bra också. Så att, men till Hall, nej, han verkar inte ha huvudet på rätt ställe. För att han presterar inte alls på den nivån som han gjorde innan skadan visserligen, men också framförallt då hårt året.
Ja, det blir mycket spännande att följa det och även om han har haft en kraftig start på säsongen här, så kommer det i så fall att bli en sjävla huggsexa. Liksom. Det är många som vill ha Taylor Hall i så fall.
Ja, precis. Om Devils dessutom kanske kan tänka sig att behålla hälften av lönen resten av säsongen så att hans capita bara landar på $3 miljoner, då är det ju väldigt många lag som har potential att plocka in honom också. Även contenders som ligger nära taket.
Ja.
Men över tid kan jag bara nämna att det pratas lite om Colorado till exempel. De har ju löneutrymmet, de har assets för att trada till sig honom. Ja. Kanske skulle kunna vara något. Snacka om powerhouse, det skulle kunna bli ytterligare där då.
Verkligen, det är nästan skrämmande. Ja, du nämnde i förbigående där Ottawa, att de slog Jersey. Och jag tycker det är lite kul med Ottawa. De är ändå, de är ju där de är. Och har ett lag utan stjärnor. Men de sprattlar till duktigt då och då. Slår storlag och jag tror det kommer att fortsätta så. De kommer inte att gå till slutspel, men de kommer att skära viktiga poäng av många. För de har något fint på gång där som gäng, tycker jag ändå.
De har ju liksom spelar ju totalt utan förväntningar. De förväntas ju förlora varje match. de spelar, ja, ungefär.
Och Nilsson är bra i kassen. King Kong, Anders Nilsson.
Han är väldigt bra.
Ja.
Då jag tycker ändå att det är lite underhållande spelare som Brady Kachuk och Thomas Chabot. Bra spelare liksom.
Ja, Kachuk är ju alltid rolig att se, för att det blir ju alltid liv och det händer alltid något.
Vare sig det liksom är ett snyggt mål eller en konstigt gurgel, så är det ändå underhållande liksom.
Ja. Deras grannar är också en positiv överraskning, tycker jag. Montreal Canadiens. Kanske är så att vår svenska framstående Montreal Canadiens supporter, den ibland lätt argsinte Dan Augustsson, hade rätt förra säsongen när han slog fast att Montreal är bättre än vad de flesta experter tror. Och det inkluderar ju oss då. Vad pratar vi om? Att de är ett komplett lag men har för lite spets.
Ja, precis, så att de kommer vara med i slutspelsracet hela vägen, men falla på mållinjen i den tuffa Atlantic-konkurrensen.
Ja, nu är de tvåa i Atlantic. 3 poäng bakom Boston. Och 1 poäng före Toronto är det viktigaste för dem.
Ja, precis.
So far har det ju sett lovande ut för Habs.
Ja, precis. Men grejen är att jag tycker det är typ som i fjol egentligen. Alltså, då började de ju ganska bra också. Och det har de gjort nu också. Och när de liksom... De är ju ett väldigt jämnt lag, alltså de har ju 4 bra kedjor. De kanske har ligans bästa bottom six i princip, om man kan säga. De har inte den bästa top six, men sett man till bottom six så är de ju väldigt elit liksom. Och de har ju en supermålaktig Carey Price när han är sig själv, som han har varit nu en längre tid, så då har de alltid chansen att vinna. Men det är som vanligt, alltså vi får gå ner till plats 66 i poängligan för att hitta första Montreal-spelare. Det är Jonathan Drouin på 15 på 18 matcher. Men så, som lag så har de gjort 10:e flest mål. Så det är verkligen den här bredden liksom. Det är Drouin och det är Domi och det är Dano och det är Gallagher och det är Armia och det är, ja, man kan ju, ja, man kan gå ner hela vägen till fjärde kedjan för att hitta målskyttar liksom.
Ja. Ja, och vi framhöll det både som en styrka och en svaghet. Just nu är det ju framförallt en styrka då.
Ja. Men jag känner att det är ungefär som i fjolen då. Alltså jag måste tyvärr, Dan Augustsson, alltså, så ser jag inte någon som en riktig contender än ändå, utan jag tycker det är liknande tendenser. De är väldigt jämna och det funkar bra i lunken så här. Men det skulle vara intressant att se dem i slutspelet och se hur stort hot de är då med de här ingredienserna de har i laget. Jämnheten, hur långt det kan ta dem. Carey Price, hur långt han kan ta dem.
Men det är ju inte omöjligt att de skaffar sig mer spets också. Vi vet ju att de verkligen försökte i före säsongen med sitt offer sheet till Carolina. Så att vi vet ju att Bergevin, han är ute efter, om de är med i och utmanar fortfarande, då kommer det att spetsas till där.
Ja, precis. Och apropå Taylor Hall så har ju Montreal liksom inte ryktats, men nämnts liksom som en spekulant.
Ja. Så, Nu får vi hoppas att Dan ändå inte ger dig några verbala örfilar efter det där.
Nej, jag får kanske vara beredd på det visserligen.
Han lägger inte fingrarna mellan.
Nej.
Desto mer glad är han och alla andra Montreal-fans åt att det går. Det är kärvar däremot för Toronto. Och det går ju fort där uppe att vända stämningar. Och nu muttras det mycket i Toronto, för de är inte alls på samma nivå där de var i fjol. Kanske är det som din kompis Ovechkin hade sagt där då. De är för mycket individualister. De har inte lärt sig hur man spelar som lagen.
Nej, jag tycker jag måste säga att jag hade ju lite orosmål för Toronto inför säsongen när vi pratade om. Att jag tyckte det kändes spretigt. Då var det mest liksom rent organisatoriskt, eller ska säga, på en högre nivå så. Dubas filosofi, hur han har byggt det här laget, de värvningar han gjorde. Kontra att Mike Babcock står i båset, att Dave Hackstall kommer in som ny assisterande. Det kändes som att det clashar lite... Rent det mönstret i hur Toronto ska spela. Och nu ser man ju till exempel Babcock själv säger så här. Ja, nu är vi 20 matcher in på säsongen. Nej, tyvärr kan jag inte svara på riktigt vad vi är. Vad identiteten för Toronto Maple Leafs är.
Nej.
Det spretar lite här och var och de är väldigt ojämna liksom.
Ja, det är väl så att Dubas dessutom har byggt laget på ett annat sätt än vad Babcock hade önskat.
Det tror jag definitivt. Han hade nog inte sett framför sig så offensiv balans som det här Toronto-laget är byggt. Samtidigt så tycker jag är rätt som NHLs egen statboy, Mike Kelly, som jag brukar referera till ibland, poängterade här när liksom, det var en väldig skillnad när de mötte Islanders, Lou Lemieux Islanders, i deras struktur och hur de har byggt sitt lag jämfört med Toronto. Men också gav man då en liten känga till det systematiska försvarsspel som Babcock ändå har satt här i laget, som är väldigt så här aggressivt, att de ska vara på och pressa motståndarna, inte bara offensiv zon utan även i egen zon. Att de ska ligga på mycket och vara aktiva liksom. Medan Islanders, där är det ju tvärtom. De är ju extremt, inte passiva är ju inte rätt ord, men de sjunker ihop och täcker slottet. De viktigaste ytorna, ja, liksom.
Positioneringen är det stora där.
Ja, precis. Medan Toronto är mer aktiva, så att säga. Men om man kollar på statistiken så är det ju, så släpper ju Toronto till betydligt fler målchanser. Och när det kommer till cycle goals, det vill säga mål som när motståndarna har snurrat runt ett tag i offensiv zon. Den typen av mål som registreras som cycle goals, det har Toronto släppt in mest. Och det har att göra med att de är, det är lite hönsgård, de åker runt och tittar för mycket puck liksom. Medan Islanders är tvärtom. Så att det är ju ändå Babcocks uppgift att sätta ett försvarsspel, och det tycker jag inte han har löst.
Nej. Det är också hans uppgift att se till att de blir det här som Ovechkin efterlyste, att de blir ett lag.
Ja, precis.
Mer än en samling offensiva stjärnor.
Ja, precis.
Ja, vi får se. De har några veckor till på sig, tror jag. Men om det ser ut så här fram i början av december, då tror jag att det kommer att ringa alarmklockor och hända saker i Toronto. Det finns stor risk för det.
Precis, och de här superfyran som kostar 40 miljoner dollar, Tavares, Marner, Matthews och Nylander, har ju inte riktigt levt upp till den kravbilden hittills. Men jag tycker Nylander har varit ganska bra, framförallt 5-5 har jättefina siffror och har gjort en hel del mål på slutet.
Ja, han har ju börjat spruta in mål, han är riktigt het.
Ja, precis. Men Marner till exempel, som är skadad nu och blir borta ett tag, han har gjort 0 mål 5-5 till exempel. Tavares har ju precis kommit tillbaka som skada. Matthews har ju varit bra och gjort mycket mål och hänger med i toppen av målliga, men det är ju inte Dreisaitl McDavid-nivå direkt på den här toppfyran.
Ja. Nej, just det. Marner är skadad också. Det var inte ämne jag hade tänkt vi skulle komma in på också. Eller åtminstone nämna. För jag får för mig att det är mer skador än någonsin här i början. På betydande spelare. Det känns väldigt tråkigt att så många går och haltar och ska bli opererade och grejer. Nu är Crosby borta i 6 veckor också. Jag ska operera ljumsken.
Ja, precis när Malkin kommer tillbaka, då är det dags för Crosby då och behöva opereras liksom.
Ja, jag läste om att det har ju då, han har haft problem med ljumsken ända sedan försäsongen, och det var ett prat om att han skulle operera sig redan då direkt och få det gjort. Men kom fram till själv att det går inte när Malkin var skadad och Rust var skadad. De hade för mycket skador redan.
De har ju jättemycket skador.
Ja, så att han kände att jag kan inte låta det här, då kan skeppet sjunka direkt. Ja. Men jag vet inte, han var ju bra i början, men sen har du ju märkt så att det är något som inte funkar riktigt för honom. Och ha ont i ljumskarna och spela hockey, det är väldigt svårt.
Det går inte. Han var ju faktiskt poänglös de sista 4 matcherna han lirade innan beslutet nu att han ska opereras.
Ja.
Så att, ja, och jag har sett att Pittsburgh där ska rannsaka sig själva nu ordentligt, för de har ju haft så mycket skador. Nästan alla betydande spelare där har ju dragits med skador, ganska stora skadeproblem de senaste åren. Alltså det är ju Crosby, det är Malkin, det är Letang, det är Justin Schultz, det är
Hörnqvist,
det är ju Matt Murray i kassen, och så vidare och så vidare. Vad gör de för fel? Är det något mönster i hela upplägget som inte funkar, som gör att spelarna blir skadade? Är det för dålig träning, för mycket träning, för lite träning? Vad är grejen? De ska se över sitt träningsupplägg ordentligt.
Det är mycket bra tänkt. Väldigt utflykt här från långsökt kan man kalla det. Ja. Men på den tiden Brage var väldigt bra.
Men Brage ska in i podden igen.
Ja, när Rolf Zetterlund var tränare, det brukar en av hans forwards S där, Roger Hansson, brukar påpeka, kom ihåg en sak, det var nästan aldrig någon som var skadad de åren. De var så preparerade och tränade på så rätt sätt så ingen blev skadad.
Nej, du ser. Det finns ju någonting mönster där. Ändå de kanske kan se upp till också, förutom Brage och Rolf Zetterlund där i Pittsburgh. Det är ju faktiskt deras spelare som de tradar bort nu. Phil Kessel. Det fysiska fenomenet. Hamburgermannen.
Han är aldrig skadad.
Han har ju väl längsta streaken i hela NHL. Ironman-streaken. Inte missat en match på hur länge som helst. Det är han som...
Ja, det är kanske inte den man... Rolf Zetterlund tror jag inte skulle vara så jätteförtjust i Phil Kessel.
Nej, men uppenbarligen funkar det, vet du.
Ja. Ja, men som sagt, det är inte bara Pittsburgh. Jag tycker att du ser Colorado också, både Landeskog och Rantanen borta och på flera håll. Det är ju tråkigt att det blir så extremt mycket skador.
Precis, och framförallt på bärande spelare som man vill ju se.
Det här är ju fortsatt borta, liksom. Det är inte bra.
Stenhårt slag för HC-lyftkranarna som har han i laget. Inte bra. Ja,
du skulle ha gått med på när jag försökte trada till med honom, men du vägrade.
Nej, det hade varit smart om mig faktiskt.
Ja. Parentes, som sagt. Men tråkigt är det. I väst så skulle jag vilja påstå att Vegas är den västra motsvarigheten till Toronto. En stor besvikelse framförallt på slutet. Och ja, som någon också konstaterade på NHL-radion igår, det anmärkningsvärda är att de har blivit lätta att spela mot. Och det är ju en utveckling som man verkligen höjer på ögonbrynen åt. För att var det något de inte var den där första säsongen när de gick till final, så var det lätta att spela mot. Det var ju omöjligt att få igenom pucken i mittzon mot Vegas. Och de bara kroggade igen och tog pucken av en och kom i fruktansvärda motstötar.
Precis, just det. Det kommer jag ihåg att jag hade en utläggning då rent statistiskt om hur brutalt de ägde mittzonen liksom.
Ja.
Såväl offensivt som defensivt liksom. Men nej, som du säger, de står inte riktigt att känna igen, och de har inte ens på hemmaplan. Den ointagliga borgen där.
Nej, precis.
Har de varit bra. De har förlorat mer än vad de har vunnit på hemmaplan hittills. Så känner man ju inte alls igen Vegas Golden Knights.
Nej, och man undrar ju varför det är. På pappret är de ju starkare än någonsin, skulle man kanske säga nu. De har fått Dit Stone och alla har skrivit på sina fina kontrakt och så. Kanske är det som är problemet.
De är lite bekväma.
Ja, de har förlorat lite den här misfits-attityden. Vi mot världen, vi är de som ingen ville ha.
Nej, nu är de rika och har kontrakt i många år till och är liksom, har en helt annan kravbild på sig.
Ja, och då får man ju... Det är svårt att inte titta på det som en orsak till att det har blivit, att de har blivit, ja, bekväma. Liksom. Det är förmodligen jävligt jobbigt att spela sådär och vara svår att spela mot. Ja. Det kräver liksom 100% koncentration i varje byte. Men ja, då blir det så här.
Precis, och jag tycker backsidan har inte, nej, försvarsspelare har inte levererat speciellt bra här på slutet den här säsongen uttaget. Och det är ju deras tunnaste lagdel på pappret också. Ja. Där tycker jag för första gången att det verkligen märks att den inte är så bra som den har varit. Alltså den är så dålig som den borde vara nästan, höll på att säga. För på pappret så är det inte så starka namn. Men sen vill jag också nämna då, typiskt med underliggande siffror så här, att de är ju starka. Alltså ser man till de underliggande siffrorna, hur de driver spelet, farligheten i deras målchanser, hur mycket de äger pucken och sådär, så är de förmodligen det minst turliga laget hittills. De som har mest otur. Extremt låg skottprocent, och de har inte speciellt bra räddningsprocent. Deras PDO, när man slår ihop skottprocent plus räddningsprocent, brukar ju ligga kring 100, vare sig man vill det eller inte, höll jag på att säga, under en hel 82-matchsäsong. Nu ligger det på 97. Så de kommer få mer packlack liksom. Det kommer studsa in deras väg lite mer, borde det i alla fall, så som de spelar. Så att det är väl deras hopp i alla fall, att rent statistiskt så är de fortfarande topplag.
Ja, men nu efter 20 matcher så är de nedanför strecket, och det är man inte van vid att se.
Nej, precis. Nej, och det är en dålig trend som sagt. 3 raka torsk, 7 på de senaste 10.
Nashville, Vegas, San Jose, Anaheim, alla under strecket. Det är inte räkna med riktigt.
Nej, det är som sagt NHL, vad ska man säga? Det är, NHL är ett nötskal ändå, måste jag ändå säga.
Ja. Och vi är i nötskal, du och jag också.
Ja, det är vi.
vad jag nu menar med det.
Ja, men det...
Vi är två nötter, helt enkelt.
Ja, det är vi faktiskt.
Nu har vi hållit på att babbla ett tag, va?
Ja, nu är vi uppe i en timme ungefär. Så, och vi har väl gått igenom faktiskt det vi hade tänkt på förhand. Det var en hel radda lag faktiskt. Jag vet inte om vi ska säga någonting om Dallas så mycket som vi har dömt ut dem under oktober månad här, när det gick så trögt. Men nu har de faktiskt vänt på trenden och har knappt förlorat på flera veckor.
Ja, efter ännu en sån här sekvens som nästan har varit som förra årets horseshit-kommentar.
Ja.
Montgomery, coachen, återigen var det Seguin och Ben som hamnade i skottlinjen för skäll.
Ja. Han gick ut, Montgomery, och sa att det är svårt att komma någonstans när your number one center and number one left wing doesn't show up.
Ja, ja. Så återigen fick de skit. Sen bad han ju om ursäkt några dagar senare. Tyckte det var jag förstår inte. Alltså, någon måtta får det väl vara på mjukheten. Ja. En coach måste få skälla på sina spelare och utan att behöva be om ursäkt för det.
Nej, precis.
Vad har de, 9 miljoner?
Ja, båda har nästan 10 miljoner dollar i årslön. De ska ju inte ligga på så här 5-7 poäng efter 12-13 matcher. Liksom.
Nej, och de ska inte bli ledsna för att de får skäll heller.
Nej.
Som det stod i spelagången i Detroit, i The Joe, när de gick ut och stod det to whom much is given, much is expected. Just det.
Ja, det är så det. Det är de kraven man kan ställa.
Ja.
Så är det bara.
Exakt.
Och Detroit var ganska bra på att hantera det.
Ja, vi tror ju på Dallas i den här podden, eller hur? Och det fortsätter vi göra nu när de...
Ja, de har ju kommit igång. Det som har hänt är ju att fjolårets ändå mönster har upprepat sig. Det är ju så att man är fortfarande liksom besviken på deras offensiv på Sagan och Ben fortfarande på och Radulov och hela gänget där, den offensiva powern de har. Och Klingberg som är skadad nu också och inte var bra innan dess. Men Bishop har ju stängt igen kassen helt och försvarsspelet, det kollektiva försvarsspelet har ju varit lika bra som i fjol. De har ju, då hade de ett av ligans absolut bästa försvarsspel, släppte in näst minst antal mål i hela ligan. Och nu är de ju tillbaka i den stilen och har hittat liksom det gamla receptet i byrålådan, hur de ska spela kollektiv hockey.
Ja, det gäller att komma ihåg, det är ju viktigt för oss och fansen, men ännu viktigare för klubbarna att komma ihåg och inte reagera för starkt på det som hände i oktober.
Nej, precis. Det är, så är det ju från år till år och ganska snabbt så kan knutar lösa upp sig när man kommer in 15-20 matcher på säsongen, och i Dallas fall har det gjort det nu.
Ja, och San Jose's fall.
Ja.
Fem raka nu och börjar närmaste december. Det var då Erik Karlsson började spela som allra bäst i fjol, och han är på väg åt samma håll nu, uppenbarligen.
Ja, ja, det är så vill vi ha det.
Starkt åka till Anaheim igår och slå dem. Ja. De har ju vunnit en del på hemmaplan, men man ville se dem leverera på, även på on the road, och nu gjorde de det.
Mm. Fem mål på annars ganska ramstarka dags.
Ja. Ja du, nu är det fredag, vi brukar inte spela in så här sent på veckan, men av, det blir så här logistiska skäl, du har varit chefat och jag har varit ute och åkt, men nästa vecka försöker vi sätta det på onsdag igen, typ.
Ja, det borde vi kunna få till. Vi siktar på det i alla fall.
Vad ska herr Ekliv göra under helgen? Du är ledig, va?
Jajamän, jag är ledig faktiskt. Mm. Nej, jag har lite olika planer. Jag har, vet du vad jag ska göra? Det här tror du inte, nu chockar jag lyssnarna. Men jag är lite inne och kollar på Hockey Classic. Vad är det för någonting? Vet du vad det är?
Nej.
Nej, det är typ Norges motsvarighet till Winter Classic. Då är det 10 000 på läktarna i Lillehammer. Och kolla, jaha. Lillehammer mot Storhammar. Lillehammer mot Storhammar i Hockey Classic, vet du? Då kommer det en sån otrolig hygglig fest, va? För det blir sån...
Ska du åka dit alltså?
Nej, det ska jag inte göra. Men jag ska faktiskt följa den lite grann.
Det var som fan. Ja, själv ska jag ikväll samla kraft. Harkla mig ännu mer. För att imorgon är det ju en av de få dagar på hela året, eller under hela säsongen, när vi har så nära full omgång det går att komma i NHL. 15 matcher.
Oh.
Alla lag in action utom Columbus.
Ja.
Då får en NHL-bevakare känna att han lever.
Ja, precis. Ja, det är ju extremt mycket. Jag kan tänka mig att jag kollar lite NHL också. Jag ska inte bara kolla norsk hockey. Jag måste få väga lite däremellan. Vad är bäst? Men ja, lycka till får vi hälsa till Bjurman då när du får så mycket att göra. 15 matcher.
Ja, de börjar vi två på eftermiddagen med Minnesota mot Carolina och slutar 22:30 börjar San Jose Detroit. Och däremellan är det bara hockey.
Ja. Ja, det ser man ändå fram emot.
Ja. Utslagsgivande omgång i fantasyn.
Just det. Extremt avgörande för Dolls respektive Lyftkranen alltså.
Exakt. Ja, men då ser vi fram emot det och uppmanar våra underbara lyssnare och sätter och tittar på hockey. Ägna lördagen åt NHL-hockey ni.
Ja, ni har väldigt bra mellan alla matcher och sappa runt. Det kommer bli fantastiskt. Om ni nu inte kollar på Hockey Classic då.
Nej, just det. Ja, men då säger vi så och så hörs vi tidigare nästa vecka än den här gången.
Ja, på återhörande allihopa.
Hej, hej!
Hej!
And everybody at home, please remove your hats. Stand up. And everybody at home, please remove your hats. Stand up.
Oh Canada. to a puck.